välkomna ska ni vara till bollklubben. Det är juni, det är lite ledsamt på så sätt att den allsvenska vårsäsongen är över. De första 10 omgångarna är spelade. Vi ska ta ett litet grepp om det som har skett under den här våren. Det härliga är att vi blickar framåt mot ett världsmästerskap i fotboll också på här sidan. Vi kommer att prata mer om det med Andreas Sundberg som kommer till oss lite senare. Dessutom pratar vi om hans nya bok som handlar om fotbollsagenter som har fått stor uppmärksamhet under dagen. Nordin Gerzic, Alexander Axén, direkt från Sveriges Miami.
Jajamän.
Hur mår ni?
Topp.
Ja, jättebra. Jättebra, tack. Hur mår du?
Har ni fint. Har ni mentalt gått på lite semester eller?
Jag tycker det är så tråkigt att allsvenskan är slut. Så jag är slut, i depression. Ja, men det är det väl.
Ja, jo, ja, men vadå, vad menar du? Alltså, slut, det är 2-3 delar kvar.
Jo, men det är ju om 6 veckor.
Jo, ja, nej.
Så, nej, tröttsamt.
Ja, det var ju muntat. Har du något lite mer positivt?
Jag kom också, men jag har checkat ut länge. Nej, det här är... man behöver en paus ibland. Det var en hektiskt vår. Så man behöver ladda batterierna. Så jag tycker det är ganska skönt att det är paus.
Nordin sa i 45 sekunder innan vi drar igång här. Nej, jag måste kissa. Så jag var på väg ut, minst att du tar hand och så vidare. Så det är något att följa för alla er tittare och lyssnare också. Ni märker på Nordin att han behöver kissa. Förhoppningsvis så kan du göra det i reklamen om en liten stund.
Yes.
Det händer ju grejer, Alec. Trots att vårsäsongen är slut så händer det ändå grejer. Det pratas väldigt mycket om tränare och transfers och allt möjligt. Och det har ju kommit ut grejer under dagen på fotbollskanalen, inte minst att Erik Horneland, som jag har pratat om att han var aktuell för både Malmö FF och Hammarby, han nobbar allsvenskan och väljer bort allsvenskan helt enkelt för något lag i ett annat land. Varken Hammarby eller Malmö, alltså. Hur reagerar han på det?
Tråkigt. Jag gillar hans fotboll. Det är 4-3 och det bara smäller och löper och grejer. Så att jag hade tyckt att det var kul att sett honom i Sverige faktiskt.
Vad säger du, Nadine?
Det är väl en ganska naturlig, eller ganska naturligt att han säger nej. Det blir ju bara han senast i Saint-Étienne. Det finns ju några andra steg innan allsvenskan, så att säga. Så det är väl... redan på förhand kändes det väl lite sådär, det här kommer inte ske. När man hörde rykten om det. Men ja, såklart, om det, nu har inte jag sett hans lag spela. Jag vet ju om vad han har gjort i Brann och sådär. Hur bra han var där, men jag har inte sett hans lag spela fotboll på det sättet. Så om man är bra är det ju såklart tråkigt för allsvenskan.
Sagt att igen. Det finns en popgrupp som heter. Rätt så bra faktiskt.
Okej. Får vi lyssna in oss på det här lite senare. Men om vi då stannar kvar lite i Hammarby då, där du har snackat om att han var aktuell eller att man haft dialog då med honom. Kalle Karlsson ska vi säga, han är ju fortfarande Hammarby-tränare.
Verkar inte som det på alla.
Nej,
snack.
Men alla uppgifter, jag har kommit uppgifter om att han inte kommer vara det när säsongen drar igång igen. I den här texten också på fotbollskanalen så skrivs det om Henrik Rydström, att det är honom som man nu går för. Vad tror du om det?
Är det så att det inte är Kalle som ska träna Hammarby efter sommaruppehållet och det snackas om Rydström, så skulle jag vilja säga att det är väl jättebra tränare. Det är väl inget att säga om. Och Hammarby i hela deras organisation, alltså fotbollen, men även på sportchefssidan runt om, det är väl inte jättemånga som har vunnit någonting där. Så jag tror inte att det är dumt att ta in någon ledare som vet om man vinner ett SM-guld. Och kanske också faktiskt värva en två spelare också som vet vad det innebär att vinna. Även om det är, man tror att det är ganska mycket folk som tror att det inte är så viktigt. Men det är jäkligt viktigt att ha en grupp och erfarenhet av veta vad som är SM-guldnivå och inte. Så jag tror inte det hade varit dumt alls.
Von Heine och du som känner varandra sedan Sirius-tiden, så det är väl också naturligtvis en koppling. Även om han säger att Hammarby är inte personalstyrt, så ska man ändå ta bort tränaren efter 11 omgångar. Det tycker jag säger lite emot det.
Ja, vad fick du för intryck av Hjelmberg igår? Ni pratade ju med honom efter matchen med Häcken och Hammarby.
Att han försvarar ju sitt och jag kör på mitt. Och det är bra att det är så, för att det är hans jobb att göra det. Men det är klart att de inte kan vara nöjda. De verkar inte vara nöjda, så menar jag. Och det är små marginaler i fotboll, som jag säger. Det kunde studsa annorlunda igår. Det kunde studsa annorlunda mot AIK. Viktor Eriksson nickade i kryssribban vid 1-1 och så vidare. Små marginaler som har gjort att det liksom på något sätt blivit att det kallades fel alltihopa istället för att det hade varit stolpe in. Kanske om de hade vunnit kuppen och det hade varit annorlunda, då hade han varit en av Hammarbys bästa tränare genom att han har vunnit någonting. Men nu har han haft lite stolpe ut och då dröjde det inte länge förrän folk ville ha bort honom.
Men vad fick ni för intryck av Kalle Karlsson efteråt? Man kändes otroligt nedslagen. Alltså i vår intervju efteråt, han kändes otroligt ned. Det behöver inte betyda någonting, men jag fick liksom... Det var en annan energi, tyckte jag.
Ja, men jag blev lite trött på att man går ut och ber om ursäkt så fort man förlorar. Det är inte värdigt och så här. Typ. Jag tycker det är liksom, vadå, man kan ju få stryk mot Häcken borta. Det är ju fler lag som kommer få det. Och att det är på något sätt att man pliktskyldigt säger sådana saker. Att det är inte värdigt och det var inte bra och sådär. Typ. Jag är trött på det där faktiskt, för att man kan förlora fotbollsmatcher, det är små marginaler i fotboll, det är ju oftast liksom ett mål som avgör många saker, så att på något sätt känns det lite så här att så här måste jag nog göra och visa att jag är ledsen typ och sånt. Jag gillar inte riktigt den grejen liksom, för att det var många saker som var väldigt bra igår. Första halvleken är ju Hammarby otroligt bra, skulle jag säga. Och Häcken är under jätteproblem. Och sen så blir det då till 2-2. Och då känner man ju, nu kanske Häcken kommer köra. Men då är ju Hammarby lite bättre igen. Men så kommer de här små sakerna då som studsade Häckens väg mer än Hammarbys. Och då är det 3-2. Men på något sätt så känns det så här. Att ingen trodde riktigt att Kalle var första valet. Håller du med mig, Nordin? Och då går han in lite på minus på det. Sen kommer det ut rykten från Västerås att det är inte han som har drivit fotbollen utan det är Rubin som har drivit fotbollen. Då blir det liksom ännu lite minus. Sen att han spelar 3-4-3 och Hammarby spelar 4-3-3 och att man inte har satt upp Besara i rätt roll och har till och med bytt ut han och sådär. Så det är liksom många små saker som har gjort att folk verkar ha tappat det redan nu. För det är ju... Han har inte gjort något dåligt, skulle jag säga. Det är klart att det inte är bra att förlora 4 av de 5 sista, absolut inte. Men de kan fortfarande vinna SM-guld, tror jag.
Det som är SM-guld tror jag inte vem de än anställer. Att det går att vinna, framförallt inte om Sirius vinner sin hängmatch. Vilket,
det är bara 14 poäng då?
Ja, precis. Precis.
Ja, men det är 20 kvar. 19.
Jo. Ja, men där jag,
matcher alltså.
Ja, det, exakt. Det jag skulle säga om... Jag tror att hela grejen, nummer ett kommer... Man kan se det på flera olika sätt det här med Kalle, men med Kalle Karlsson in i Bayern nummer ett, så kommer han in i ett läge där det bara finns att vinna.
Tycker alltså, du det?
Nej, inte för han, nej. Utan för Hammarby. Att Hammarby, deras nästa steg är att vinna. Och det vill det alla förvänta sig också när du gör den investeringen du gör på Lind från BP. Så det blir så här, okej, nu har du tagit över ett jäkligt bra lag som har varit jättebra under 2 år, så du kom i 2a. Och bara när en tränare går bort nu, tar in Kalle i det här, så blir du måste vinna. Och så börjar du komma till cupfinal, vilket är jättebra, men du förlorar den. Och så börjar det gå som det går där efter det. Så jag tror att han kommer in i ett tacksamt läge till en början med att du får ett väldigt bra fotbollslag, många bra spelare. Behållt egentligen allt från i vintras. Sålde väl Tonetki där på någon under sommar-höst-grejen där innan fönstret stängde. Men sen har de ju det laget de har, plus att de kryddade med Victor Lind. Så det blir ju rent utifrån, förväntningarna blir ju på, du måste vinna. Hade han vunnit cupguld, då tror jag inte han hade behövt sparka honom.
Såklart inte.
Eller, det tror inte jag.
Vänta.
Ja, Billborn tänker.
Det hade de gjort. Ja. Och även när de vann första SM-guldet i Allsvenskan så sparkade de den tränaren också. Så att vinna någonting i Hammarby, då riskerar du att få gå. Så är det ju.
Mm, men sen är det så här, rent utifrån... Jag kommer återigen säga, för mig är inte... Det är klart att fotboll går ut på att vinna. Och att du kan sparka en tränare på grund av resultat, absolut. Det har skett förut och kommer ske igen. Men det skulle jag oftast säga är fegt, rent utifrån mig. Då är det oftast ett tryck från en styrelse eller ett tryck från supportrar till att göra det. För mig är fotboll, vad gör du varje dag? Är vår verksamhet på tillräckligt hög nivå varje dag? För vi pratar mycket om tränare och taktik och spelidé. Men egentligen går allting i fotboll ut på att utveckla de spelarna du har. För då kommer det bli bra över tid. Och det är väl där jag kanske tänker att det är lite annorlunda. Eftersom Kalle har kommit in i det här läget och måste förlita sig på assisterande. Han har kommit in och egentligen ska ta över ett sätt att spela fotboll på. Ett sätt att träna fotboll på som han kanske inte kan. Och men, det är väl där kanske.
Men det är för dåligt av klubbarna då. Alltså titta på Malmö också som tar in Ramirez och säger att det är så lång process, det har aldrig varit större och så vidare. Samma sak med Kalle Karlsson då, om han nu skulle få gå. Han får 10 matcher, det är ett underbetyg till de som anställer.
Såklart.
Ja, men sen finns det också, jag visste inte det här som spelare, men i det här jobbet som jag har idag och har jobbat med under några år bak, så har jag verkligen försökt att gå in i olika roller i olika klubbar för att förstå mekanismerna, hur det funkar. Och i det här fallet, om vi bara tar upp Kalle Karlsson, det kan ha varit att det var 5 namn på listan. Hammarby gick efter 4. Och de fick inte de 4. Och så får en styrelse panik. Och så säger, vi måste ha en tränare. Och då finns det en kvar. Förstår ni? Jag säger inte att det är så, men jag vet flera andra klubbar där det varit så. Att du tar in, för att det är det här alltid som finns kvar. Och rent utifrån när vi går på så här, okej, det här är Micke Jernberg som är överst, som har hand om den här rekryteringen överst, men fortfarande i väldigt många andra klubbar så är styrelsen högst involverad i både anställning av tränare, men också i när du sparkar en tränare. Så att det finns olika sätt att se saker och ting på. Malmö i där de säger när det är det mest omfattande rekryteringsprocessen vi har gjort, då är, det blir ju alltså, när du säger så, inte att du gjort den mest omfattande, utan bara att du säger så är för mig jätteförvånande. Hur kan du inte, du ska ju fortfarande anställa det absolut viktigaste i en förening, hur kan det skilja emellan att nu gör vi en jättestor process i form av att vi ska rekrytera en tränare, men vad har du gjort innan då? Innan har du bara tänkt, den här tränaren kom in då. Utan att göra likadan process. För mig är det bara konstigt. Du måste systematisera allt du gör i en förening. När du sätter upp för saker, hur ska vi jobba i form av att säkerställa att det här är den tränaren vi ska ha? Hur ser den processen ut? Och det måste se likadan ut när det än är. Du måste gå igenom de filterna som finns för att säkerställa att den här tränaren är rätt för oss. Samma sak med en spelare. Man ska inte ta någonting för givet eller hoppa över något steg eller något sånt. Då är det mycket, mycket större risk att man misslyckas.
Ja, men som tränare, de frågar ju massor. Det måste man ju förstå som tränare. Men när man sitter där så får man ju oftast, det här var vårt första val. För det är så man vill att det ska låta ju. Och så sitter man där och är nöjd och tror att det är så kanske. Det som jag då var emot förut, det är när tränare går ut och säger, jag tackade nej till Malmö, jag tackade nej till Hammarby. För att det, man behöver inte göra det om man inte är en osäker person, för att ingen behöver veta det. Och det blir dåligt för dig när du kommer in sen och vet att de här två tackar nej och nu är det du. Att det blir liksom en dålig känsla, för att som tränare vet du ändå att de pratar med flera och sen så är man med på olika saker. I det här fallet då, som Malmö slår på stora trumman, det gör ju att fallet blir ju enormt, för att de säger att åh herregud vad viktigt vi har och gått igenom allting och sådär. Det får man ju utgå från Nordin att de har gjort förut också, för annars förstår man ju ingenting. Men i och med att man säger så där och går så där hårt, då blir det nog extremt vad man har liksom gått in och satsat på. Sen kan det vara så här att en tränare kommer in och det blir helt fel. Alltså för att det är så. Men då är det så dålig scouting så det är jättedåligt. För att jag menar på så här, vilken fotboll vill vi spela? Hur vill vi träna? Hur vill att den här tränaren ska matcha? Ska han spela unga spelare? Eller ska han ha äldre spelare? Han går bara för vinst, han bryr sig inte om någonting. En ska utveckla ett spel och så här. Alla de här bitarna måste du bestämma dig för. Och där måste du ha olika tränarnamn på olika hur du vill jobba. I det här fallet så liksom, de har gått så fel på i Malmö så att det blir liksom, då blir det så här, vad har ni gjort? Vad har ni tänkt? För att steget är enormt från det som var förut till nu, att det är jättestort fel om man säger, att spelarna ser helt virriga ut, släpper in hur mycket mål som helst och allt det där. Det kan inte komma på tränaren. Det måste komma på de som har anställt. Och sen som tränare, helt ärligt, du vet att du kommer få sparken. Det vet du när du skriver på pappret. Så är det bara.
Jag, men nu vill man, jag vill bara säga, nu vill man ju få ordning på det i Malmö. För vi ska säga det, Filip Berglund, den nya sportchefen, gjorde ju sin första dag på jobbet idag och mötte media också. Och var där ändå rätt så tydlig med att det är en skandinavisk tränare som Malmö är ute efter. Är det förvånande eller är det rimligt med tanke på att de gick så snett nu på en remis?
Alltså, jag tänker inte i att de gick snett på så pass snett på Ramirez som de gjorde. Jag tycker ändå man kan gå snett på tränare överlag. Det är inte det att man går ut och säger att vi ska ha en skandinavisk, tycker jag bara är sunt. Att du tar in en skandinavisk i form av, alltså det är fortfarande kulturskillnader och hur klubbarna styrs i Sverige jämförelse med hur det styrs i Spanien och så där. Vi är ju, man måste förstå återigen mekanismerna runt hur det funkar, att i Sverige är det öppet, där ska du ställa upp på saker om vi vill ha det i ett program eller supportrarna vill ha det på någonting, om någon supportrar vill gå och kolla på träningar. För är det någonting vi vet ofta med utländska tränare som kommer till Sverige som inte riktigt förstår det där, då är det ju med hänglås när du ska gå och kolla på en träning. Du kommer inte in och det blir bara fel. Om vi ett exempel tar in Martí Cifuentes i det här. Till och med när de åkte till träningsläger så åker många sportare dit. Då får de inte se träningen för han har stängt träningen. Så alla de här mekanismerna måste funka. Och då får du också mer tid, mer förståelse för din verksamhet ifrån supportrar. Så jag tycker att ett klokt val. Både rent utifrån kulturella skillnader men också förståelser för hur saker och ting funkar.
Vi kan lyssna på vad Malmö FFs nya sportchef Filip Berglund sa när han träffade Erik Hadzic tidigare idag.
Sportsligt, vad kan man förvänta sig av MFF kommande tid i Allsvenskan?
Jag tror att vi börjar med att sätta en riktning, en tydlig riktning nu. Vart vi ska och hur vi ska träna. Så har vi 20 matcher kvar och förändra det här. Så att jag har goda och stora förhoppningar om att vi kommer göra det på ett väldigt bra sätt.
Tränarfrågan är väldigt aktuell. En av de första sakerna vi ska ta i tur med här. Fotbollskanalen är för att en av kandidaterna som rapporterat om Erik Horneland inte kommer tacka ja eller vara aktuell för Malmö. Har du en kommentar till det?
Vad andra klubbar? Nej, det har jag inte. Jag har ingen kommentar till det. Utan jag börjar idag med processen kring ny tränare, så att det blir ett stort arbete som vi har framför oss och hitta rätt på ny tränare.
Vad vill du se hos den nya tränaren?
Ett ledarskap som utstrålar trygghet, som vill att spelarna ska utvecklas varje dag och förädla den potential som finns och det vi tar in, men också som står för det spelet som vi vill stå för i Malmö FF.
Och slutligen, inne på det du anledningen till att du tackar ja här. Vad ser du för potential som gör att du tackar ja till det här från Hammarby håll?
Nej, men enorm potential. Väldigt kompetent personal som jobbar här. En bra spelartrupp, faciliteter så att det finns alla möjligheter till att göra det här riktigt bra.
Tack så mycket.
Ja, det är spännande att följa Filip Berglund och Malmö FF. Om jag tolkade texten i Fotbollskanalen rätt så siktar han väl på, det var i varje fall en målsättning, att ha en tränare på plats till spelarna anlände i tillbaka efter semestern. Det är den 15 juni, så det är bara 2 veckor dit.
Men från en grej till en annan, tror ni att han börjar jobba med att rekrytera med en ny tränare just idag? Eller kan det ha skett för en vecka sedan eller en och en halv? Vad tror ni?
Ja, men han är professionell. Han har suttit och kollat på HTFF i en skrubb och förberett
det. Ja, men det är klart.
Så att han har en tydlig plan här. Och det, det...
Nej, jag tycker om egentligen allt han säger. Mm. För mig är rent utifrån vad mina öron vill höra, vad jag tror på, så är det ju helt rätt. Utifrån, vi måste bestämma vilken riktning vi ska gå, vad det är för spelsätt vi ska, och också utveckla spelarna varje dag. Det är ju det som är, alltså det är det som är fotboll idag. Många som pratar om resultat, det handlar om att vinna i helgen och det gör det ju till en viss del, men om du bara jobbar mot en match, då blir det blir sällan utveckling på det du gör, och då har vi ju bevis på senaste 2 åren här i Sverige. Om vi går mot Mjällby förra året, det enda de jobbar med, det är utveckling hela tiden utveckling. Sirius, vad är det? De jobbar med utveckling. De jobbar med sitt egna spel. Ska jobba på den varje dag och utveckla spelare.
Men det kan man väl göra för att vinna nästa match också?
Nej, det finns många tränare som om du jobbar i form av, när jag pratar om resultatstyrt och rent utifrån att du ska jobba mot en match, då blir det ju jätte annorlunda i form av om du tränar på exempel, vi tar det här upp i det här fallet i Malmö FF, om du tränar på Malmö spel 5 dagar i veckan eller om du tränar på Malmö spel 2 dagar i veckan och så tränar halva laget på att spela Malmö Mjällby som är Mjällby 3 dagar i veckan. Det är en jäkla skillnad på utveckling då eller inte. Då ska de här spelarna agera Mjällby i 45 minuter av 2,5 pass då. Det tror inte jag på. Jag tror på att Malmö ska träna på vår Malmö 5 dagar i veckan, inklusive matchen den 6:e. Sen en matchplan, det är klart att alla tränare anpassar sig, men olika mycket. Det finns en liten matchplan och en liten detalj här och där hur du ska försvara i vissa sätt och hur du ska anfalla på vissa sätt. Men var så mycket som möjligt Malmö hela tiden under veckan, det är där jag tror på.
Tungt just nu för både Hammarby och Malmö FF. Desto gladare på Hisingen där det säkert dansades in på kontoret. Nu ska vi inte ta i, men man vann ju mot Hammarby under gårdagen i alla fall och är obesegrad under den här allsvenska vagen. Vi har nu med oss sportchefen Erik Friberg. Tack för att du är med oss, Erik. Ja, hur var det? Dansade du in på kontoret eller?
Ni är 20 minuter senare nu, så jag har behövt sitta och lyssna på den här skiten.
Det lät bra, va?
Han dansade i alla fall efter matchen. Jag såg när han dansade in till spelarna. Du, va? Han var så glad, så jag har inte sett han sedan 7:ans ölhall.
Ja, där var jag faktiskt också för någon dag sedan. Ja, men jävla trevligt. Nej, men det var, ni pratade bra. Och sen var det kul att se Berglund i den fina tröjan och skjortan. Det är något annat nu.
Jag reagerar också på den faktiskt, det jag såg.
Han såg ruskigt proffs ut.
Du, om vi tittar på Häcken då och den vårsäsongen ni har gjort. Vad är din känsla?
Jo, men bra såklart. Vi har väl... Ja, vi är obesegrade. Så vi har väl hittat någonting, tycker jag. Skadebiten har sett bra ut, så det har varit bra träningar under hela året. Och det är väl nyckeln. Och sen är det självförtroende i många. Så att, nej, det är bra.
Det är starkt att vända och ligga under mot Hammarby här under gårdagen 2-0 och vända till segern. En fin moral i gruppen.
Ja. Nej, men det var en jävla rolig match, det sa vi innan när vi stod och pratade innan matchen också, att det skulle bli part effect. Så att sen i första halvlek är ju Hammarby bättre. Vi är lite hör ni mig eller?
Ja, vi har bilderna, vi har målen i bakgrunden här. Det är därför det kanske låter lite konstigt för dig, men vi ser er vändning här.
Eller blev du orolig för att vi blev för tysta?
Nej, men jag hörde en massa ljud. Jag tänkte, vad fan? Nej, men i första så är vi inte riktigt med. Så andra vårt spel. Det är ju bra i perioder, men andra vårt spel, vi ser lite slöa ut, tycker jag.
Jag hade ju en take där i matchen, Erik, att det var ju väldigt varmt igår i första halvlek. Ja. Och vattningen på konstgräs när det är varmt blir ofta så att det försvinner så det blir torrt. Och många spelare surfade på bollen, alltså ramlade när de var helt själva och sådär. Det tyckte jag gjorde att Hammarbys pressspel gjorde att dina lite långsammare spelare, Rygaard och sådana här, kom inte riktigt loss från sin spelare som de normalt gör. I andra halvlek så vattnas det ju och blir lite molnigt och blåser lite mindre och då känns det som att då går det lite fortare. Och då när ni gjorde det, liksom, den som fick bollen gjorde sin spelare, så här, då blev det liksom ett bättre anfallsspel att göra också. Så att för mig kändes det som underlaget var också till er nackdel, hur konstigt det än låter, men ändå att ni fick inte igång ert spel på samma sätt som Hammarby fick.
Ja, du har helt rätt. Men det är klart att det är en kombination av mycket, men visst är det så, det vet ni själva. När jag var på Bravida, när solen står så blir det jävligt torrt. Men sen var det också att vi var inte riktigt med, tyckte jag, i matchen. Det såg lite segt ut. Så att, men sen hade Jens ett ganska... han var ganska förbannad i paus och så väckte han liv i dem. Så att, det var väl ganska, sen får vi två straffen tidigt och det var ju viktigt att den kom så pass tidigt så vi fick lite energi av det.
Är du nere i omklädningsrummet som sportchef varje match?
Ja,
det där gillar inte jag när jag var tränare. Men skitsamma, det verkar vara nya grejer.
Nej, men du var väl också sportchef med eller mindre?
Nej, det var jag verkligen inte.
Jag är tvärtom, jag gillar att du är där. För det är väl så man
Det förvånar mig inte att du ska vara mitt emot mig, vad jag än
säger. Nej, det är inte det, utan jag gillar ju att han är där. För att i slutändan så går det ut på att se, han är ju chef över sporten. Hur är tränaren i halvlek? Hur förmedlar han saker? Och när han gör ändringar, hur tydlig är han för att det ska gå ut i laget i halvlek? Jag tycker det är jättebra att du är där.
Varför gillar du inte det, Alec?
Ja. Nej, men om jag säger någonting och sen så går Erik fram sen och säger,
men han skulle
spelare...
inte säga något till spelarna.
Ja, men det gör
han. Jag säger inte ett ord.
När jag spelar här, då gjorde jag så här och tänk så här och krysset är ledigt och så här. Men det är ju många som lägger sig. Jag har ju sett bilder på. Dock, jag har inte sett Erik, var därför jag frågar om han ens var där nere. Men för mig kan det bli för mycket liksom. Det är så bara. Och att det övertolkas och så där liksom. Om vi säger nu att det hade blivit 6-0 till Hammarby, då hade Erik suttit här nu och sagt att man kan inte skrika så där som Jens gör, alltså man måste vara mer taktisk och mer noga och säga vad vi ska göra och så där. Nu vart det effekt och vart det så här skitbra att han skällde och så. Så det är, ja, jag gillade inte det.
Vad tänker du om de argumenten?
Nej, jag är där inför och i halvtid varje match. Och det är inte att jag säger ett ord till någon. Men jag är med. Kolla vad som händer. Det tar jag för givet att du ska göra.
Får du någon ledighet i sommar, Erik? Eller är det full fart nu med transferfönstret? Det kommer väl hända en del grejer i Häcken. Om vi börjar med ut. Det har ju varit mycket prat om Silas Andersen. Amo Lajoni finns ju där. Adrian Svanbäck och så vidare. Vad förväntar du dig av det här fönstret?
Ja, vi kommer sälja någon. Det kommer vi göra. Troligtvis. Sen, jag svarar, om jag kan inte lova att Silas är kvar. Så kan man väl säga. Men det är ingenting som är klart än. Men vi får se vad det tar väg.
Man är på läkarundersökning.
Han är på semester nu.
I Portugal.
Jag någon vecka.
Hur är det med Lajoni? Går hans kontrakt ut i slutet av månaden nu? Eller det gör det?
Ja. Så att det är väl upp till honom vad han vill göra. Han har ett förslag att ta ställning till. Och sen är det väl om han vill vara kvar eller om han vill hitta på något äventyr. Det är där vi är nu. Men det är klart att vi hoppas att han ska vara kvar.
Men då är det, om det är någon spelar ut, då blir det väl någon spelar in. Hur långt kan jag utgå ifrån?
Det beror på. Det är väl hela delen att man ska kunna... Vi har spelare bakom som inte får spela så mycket som vi tror väldigt mycket på. Så att det är väl det vi jobbar på hela tiden i träning. Att de ska vara bra nog när de får chansen. Eller när en skada kommer. Så att det är inte alls säkert att det kommer bli så mycket in. Sen är det klart, det beror på position. Vi är ju starkare på... Eller vi har mer alternativ på vissa positioner än andra. Så det får vi se. Men jag tror att det kommer inte hända så där jättemycket.
Det är två tunga pjäser i så fall, både Lajoni och Silas Andersen. Är det rimligt att tro att ni ändå kan vara kvar där i toppen utan dem, om du nu, som du är inne på, att det inte är säkert att ni kommer ta in någon?
Ja, det är klart att skulle vi släppa, eller att båda två försvinner, så kommer vi göra någonting. Sen får vi se vad det tar vägen. Vi har väl en plan i alla scenarier här.
Jag känner inte igen honom, så jag tycker det är svårt. Han ska vara så här politiskt korrekt och sitta och vara proffs i media. Säg som det är istället.
Hur är det då? Du,
ja, jag tror att ni har en spelare klar på centralt fält och jag tror att ni kollar på ytter också.
Ja, det är denna tanke.
Men hur är det överlag om vi går ifrån transferfönster? Det finns ju alltid grejer att utveckla. Man kan ju alltid säga att vi vill utveckla allting. Men vad känner du i ert spel som skulle behöva ta ytterligare steg?
Ja, men jag tycker vi är rätt på rätt väg sista fyra matcherna. Om man tar första 5-6 så ser de ser så olika ut, matcherna. Och nu har vi egentligen hittat ett sätt så som vi vill spela. Och faktiskt de senaste 4-5 matcherna har varit väldigt lika varandra. Och jag tycker vi har varit det bästa laget i alla matcher. Sen är det väl, alltså, nu igår så är det klart att första halvlek är vi inte nöjda med. Men vi spelar på det sättet vi vill i alla fall. Sen kan man vara dålig i det sättet också. Så att, nej, vi är på rätt väg och framförallt att spelare gör det bra. Nu spelar vi med 07 och 04 som mittbackar och 07 och 04 på centralt fält. Så att, och det är kul att se att det funkar så bra.
Ja, ni har ju fått mycket kritik för försvarsspelet under alla år egentligen, att ni vinner med 4-3 hellre än 1-0 och sådär. Men jag måste ju säga att jag har ju jagat Adam Lundqvist under 3-4 år och sagt att han är helt värdelös på försvar. I år, herregud vad bra han har varit. Vad har ni gjort med honom? För att det är nog helt annat som jag ser det.
Ja, men försvarsspelet tycker jag alltid han har haft.
Nej.
Jo, men det är väl en av de absolut bästa försvarsspelare en mot en som vi har i allsvenskan.
Inlägg på bortre kan jag ta fram 10 i huvudet som han ligger bakom och insläppta. Nu tycker jag att han är där och nickar bort och styr bort. Och det är något helt annat för mig. Alltså, han har tagit jättekliv.
Du har rätt, han har varit fantastisk i år. Så att det är kul. Men det är väl hela backlinjen tycker jag. Som hela lagets försvarsspel. Alltså, jag tycker vi har ett fysiskt starkt lag. Om du tar löpkapacitet så det är inte många som slår oss där, om man ser med, ja, nu är Mikkel som är en annan typ, annars är det ju Lajoni, Gurra, Julius, Adrian och så har du Silas och Dumbia på det. Det är fysik i alla de spelarna på ett bra sätt, och även med Brice och Helander är inte den fysiskt snabbaste, men det är en annan fysik i honom. Och sen har du Harry, Adam och gänget på det. Och så nu kommer Leo Väsänen träna fullt. Så nu är han med efter att vi drar igång igen. Så det är bra.
Väldigt bra.
Erik, stort tack för att du tog dig tid och att du väntade och lyssnade in oss också, och för alla klara besked om framtiden också. Det blir spännande att följa här och se vad som kommer in och ut här.
Ja, nu vet ni.
Ja. Ha det gott, Erik.
Tack, Erik. Tjena.
Ja, en härlig karaktär i fotbollssvenskan, Erik Friberg. Ska vi toucha lite på övriga matcher? Vi behöver inte gå match för match, men bara lite intryck från den här sista omgången eller helgen innan sommaruppehållet. Det var ju några saker som stack ut, inte minst Tobias Heinz. 4 mål i den där galna matchen där Göteborg till slut vann med 5-4 mot Västerås.
Jag jobbar ju på Häcken, så jag såg ju bara hur det bara smällde in mål så här, 3-0 efter 9 minuter. Jag tänkte, vad är det som händer? Sen var det 3-2, så tänkte jag, ska Blåvitt tappa? Så 4-2 precis innan halvtid, och tänkte man, det var ju nådastöten för Västerås. Helt plötsligt är det 4-4. Men det här försvarsspelet som är i den här matchen, titta på den, brytpass, friläge, hur är det där möjligt? Och jag måste säga det, det känns jobbigt när Norden sitter bredvid mig, men för jag var inte den bästa på försvarsspel. Men det här är ju genant dåligt försvarsspel av Västerås i den här matchen. Och hur liksom, man ska inte ta bort någonting från Blåvitt och så här, men det är ju otroligt, otroligt dåligt försvarsspel generellt. Och ja, det är kul att se på fotboll när det blir mycket mål såklart. Men lite ont gör det i mig att folk verkar strunta i försvarsspelet nu för tiden.
Vi ser målen här, Heinz 4 mål, här ser vi avgörandet också. Det där är oerhört vackert. 5-4 och stor glädje. Men, och viktig seger såklart för IFK Göteborg, men också svårt att säga fortfarande. De har ju bättre trend i Göteborg såklart än vad de hade. Det var de 7 första som inte vann. Nu har de väl 3 raka utan förlust. Men man vet inte riktigt vad man har dem, eller? Visst är det så? 3 raka, det är väl Örgryte, sen Chris Mjällby och sen Sölvinsta. Men man vet ändå inte riktigt vad man har dem, eller? Alltså just eftersom man släpper 4 här också.
Nej, men i den här matchen så pratar man väl om också att det är svårt att få ihop en backlinje 12 som inte har spelat. Han var mot Gais, gjorde en kort inhopp där, va? Han skadade sig där i början och Elimark avstängd i det här. Så det var Det var lite High Chaparral inför den här matchen. Och så här, det är klart, du kan inte släppa in 4 mål. Det förstår ju...
Framförallt inte 3 kontringar när du leder.
Precis. Så är det ju. Men utan att ha sett den här matchen, vill jag säga, så tycker jag att ÖIS och Mjällby är ett enormt steg fram mot vad jag tycker att Blåvitt har varit i de tidiga matcherna. Nu ser jag en linje som alla spelare följer och alla spelare förstår. Innan där kan de prata om prestationer hur mycket de vill. Men man ser fortfarande att vissa spelare inte förstår vad de ska göra. Och det tycker jag att man har börjat göra. Så att, jag tycker att Blåvitt ändå har spetsspelare och har sparkapital i Fenger, i Tordason som inte har spelat så mycket heller. 12 som knappt har spelat och sådär. Så, nej, jag tror inte, som jag sa innan, inför säsongen, när folk pratade om att de skulle vinna SM-guld eller vara topp 4, topp 3, då sa jag från början att de inte kommer vara. Men hamnar någonstans i mitten, försöker stabilisera upp det för att ta ytterligare steg uppåt hela tiden. Förra året tycker jag att de kom på en fjärde plats på grund av att många lag misslyckades också.
De förlorade 11 matcher, ska man komma ihåg.
Precis, och var bedrövliga egentligen på hemmaplan också.
Men att ha Heinz på en kant istället för centralt, det är det stora.
Det är också
misstaget.
En ändring som de har gjort.
Ja, liksom. Då måste man spela han centralt.
Efter omgång 5, 6, 7 så pratade vi om Billborns framtid och Jocke Björklund. Nu har man som sagt 3 raka utan förluster. Sitter de säkert i sommar?
Ja, jag tyckte aldrig att de var hotade, om man ska vara ärlig och säga. För att så mycket skador som de har haft också, då är det svårt att bedriva träningar. Det är svårt att bedriva en utveckling om inte spelarna finns tillgängliga. Så att när alla är friska och alla kör på, eller så gott som i alla fall, för det kanske alltid är någon borta, men att det är då man ska utvärdera såna här saker. Sen när de fick de en dålig start, och de hade ju ett XG som var att de borde ha gjort 7-8 mål mer än vad de hade gjort, och det går ut på att göra mål i fotboll. Men jag har ofta sagt det, jag pratade ju med Nordin om det, att nej, IFK Göteborg har aldrig varit skitdåliga i en match, och de har aldrig varit skitbra, utan de har haft perioder i matcher. Men där har det blivit så att när de är bättre, då gör de inte mål, och när de är sämre, då har de släppt in mål, och det är inget bra tecken ju.
Är du säker fortfarande om de inte var dåliga, om jag bara tar Blåvitt borta då? Eller är Djurgården borta?
Ja, det var inte skitbra, men det var inte skitdåligt hela vägen, för de kommer ändå ut andra halvlek och gör det ganska bra fram till 4:an där ju. Men du fattar vad jag menar, liksom, att det har inte varit så här, åh herregud vad dåliga de är, så tycker inte jag.
Nej, men sen, alltså, den här matchen tror inte jag folk förstår hur viktig den var för Blåvitt. Tänk dig torsk den här, och sen går du på sommarledighet, kontra, det hade ju varit, ja, jag skulle inte säga Valder, men i stort sett bland Blåvita. Kontra nu, ja, vi vann sista nu på ledighet, alla pustar ut och alla kan ta semester och ändå känna lugn. Liksom. Kontra torsten här och problem för i form av ändring i organisation, ner med ny tränare i event och in med 2 nya scouter. Och du vet, det var en del förändringar i Blåvitt, så att jag tror den här segern var extremt viktig.
Mycket mål där och förlåt, vi säger sista.
Ja, men bara så här att vi har pratat om det ibland. Det har betydelse hur man förlorar. Om vi säger att IFK Göteborg hade varit skitbra den här matchen men förlorat med 1-0 mot Västerås till exempel, så är det på ett sätt. Men när man leder med 3-0 och vi säger att man tappat i 4-4, då hade det där känts mycket värre, fast man tar en poäng kontra att man förlorar med 1-0 men skjuter 3 i stolpen eller någonting. Så att det har betydelse också hur det ser ut när man förlorar.
Mycket mål där, det var mycket mål i Malmö också. Guillermo Molins hoppar in som interimtränare efter att Miguel Angel Ramirez då har fått kicken. Man vann, man hade ju problem också, åtminstone i första halvlek här med... Du var ju på plats, Nordin. Vad stod det efter första? Stod det 2-2?
2-2.
Och sen så vinner man med 5-2 på 8 eller 9 minuter. Ek Botheim, 3 mål på dagen, 1 år efter att han opererades och var borta länge.
Precis. Om jag minns rätt så bröt han foten mot Värnamo borta. Första halvlek, så jag tycker Malmö startar jättebra. Sen är Halmstad faktiskt ganska bra, men... I andra halvlek är det ju spel mot ett mål, ska jag säga. De är bara på sig planhalva. Det här målet är ju... det är så fint. Så att, jag tycker mig redan... Alltså, i form av när vi pratar om tränare och implementera saker. Och man kan prata om att det är inte så stora skillnader i Malmö FF. Det är jättestora skillnader i Malmö FF i den här matchen. I formen på laget. Avstånden till varandra. Det är enorm skillnad mot det jag varit innan. Hur man alltså återerövringsspelet i form av närheten till den som förlorar bollen är ju mycket mycket kortare kontra innan, som jag sa, Det var, jag är snäll om jag säger att det öar. Det var ju i stort sett kontinenter mellan spelare. Så jättesnabbt gå in och bara ändra några saker där, bara närhet och kunna ha enklare relationer till varandra, både i anfallsspel och försvarsspel. Det gjorde Gishep eller Guillermo Molins på ett jättebra sätt. Sen är det, finns det en historia där i Malmö FF av hur bra han var i Malmö FF, och sen den här, om jag minns rätt, du får rätta mig Axel och Axel, ni båda får rätta mig, där blev något konstigt i Malmö under Ove Rössler. Kom ihåg att han var lagkapten och sen så blev han helt plötsligt av med kaptensbilden. Jag tror det var under Ove Rössler, eller var det Hareide? Med Marcus Rosenberg där, och så blev det, ja, lite
precis,
tjafs.
Det var väl, det måste väl ha varit Hareide väl?
Ja, det, så var det nog. Jag bara säger, jag kommer inte ihåg i huvudet, men någonstans så blev det ju en grej mellan han och Malmö FF och Daniel Andersson i spetsen, framförallt kanske då i det läget, och att de bara har, jag ska inte säga att det varit någon fight och någon stridsyxa som är nergrävd, men ish, jag vet ju hur det, de här mekanismerna brukar funka mellan spelare och ledare när du har skurit sig lite och starta om på det här sättet, och det, jag tror det här var extremt viktigt för Molins också, i form av att hela Malmö Arena sjunger ju hans namn under typ en kvart i andra halvlek, och efteråt är det ju hans ramsa som går där, så jag tyckte hela grejen var jätteenergivande för hela Malmö FF.
Det var häftigt att se hans känsla och att han hade gabben på en som bollkalle just den här matchen också. Mm. Det är klart att det betyder mycket för honom som håller på klubben.
Jag tror hela det här, allt det här underlättar. Det underlättar ju Filip Bergslunds jobb också när han kommer in, och ingen som jagar Dan Andersson heller med en käpp när han går ut från Eleda i det här. Den här gjorde jättemycket för hela energin i Malmö stad och i synnerhet Malmö FF.
Vi ska också få in ny energi i studion om en stund. Andreas Sundberg är på G.
Mörben.
Vi ska också koppla upp, jajamän, bokaktuella Andreas Sundberg. Vi ska prata om boken och vi ska prata landslaget. Det är ju fight ikväll, träningsmatch mot Norge. På här sidan, Olof Lund och Martin von Knorring står i startgroparna.
Går du igång på den? Går du igång på den här träningsmatchen?
Träningsmatcher rent generellt är väl lite rätt iskalla, men just när det är nu inför VM så är det klart att det är spännande att följa vad Potter gör. Inte minst i målvaktsfrågan. Som är väldigt osäker. Så att det är väl den mest intressanta sätt, träningsmatchen på länge.
På ett bra sätt.
Avslöjar de där något för oss som startelva och sådär? Har de någon?
Ja, det räknar vi med.
Ja, det, Olof är ju på. Jag ska två, alltså. Det första frågan till Olof måste vara inte hej, inte bara, har du startelva?
Ja, snabbt bara.
Knorring kommer ju ha Massarin hängande här. Det har han ju haft varje gång, och så vet han inte det ena lagets laguppställning. Det är så gammalt.
Ja, vi får pressa dem. Ni båda får pressa dem en stund när de är med oss. Vi tar ett litet breakfast. Välkomna tillbaka till bollklubben där vi har sadlat om till landslagskostymen här. Det ska handla om herrlandslaget en stund nu, med tanke på att man alltså spelar mot Norge i afton. Andreas Sundberg från Fotbollskanalen, inte bara bokaktuell. Vi ska prata om boken om en liten stund. Men du har också dunderkoll på landslaget. Kul att se dig.
Kul att se dig.
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Hur mår du?
Ja, fint. Ja. Vad är dina känslor inför hela den här sommaren då? Inte minst första träningsmatchen här mot Norge.
Ja, men först och främst att ingen skadar sig. Jag hoppas man ju. En sån här match så tätt in på VM, och det är ändå lite så mot Norge just också. Att ingen luras in i det här lillebror-hetset och att de tar det lugnt.
Men kan det bli så? Tror du ändå att de går hårt?
Fråga spelaren.
Det är klart de måste göra det. Kan inte förlora mot Norge? Omöjligt.
Är man tillräckligt smart så tar man det lugnt. Men man vet ju också att när man har gått in i vissa träningsmatcher och bara tänkt idag ska jag ta det piano, och så bara två trådar upp i hjärnan bara kopplas fel, och då tappar man det och då kör man. Då tänker man inte. Så att, förhoppningsvis är de tillräckligt smarta och bara förstår okej, det här är få ihop vissa grejer som vi har tränat på, se hur vissa principer i spelet sitter. Är det en 50-50, Norge tar den eller Sverige tar den?
Och sen om det är någon spelare som inte är helt given också, som måste vara bra de här matcherna och ta chanser, då den kommer ju kliva dit lite extra.
Jag tror hur bra någon spelare är, jag tror att elvan redan är satt.
Hela?
Det tror jag. Mm.
Vad är det första ni vill fråga från Knorring och Lund?
Om de har startelvan.
Mm. Och har de inte det, då är det bara, då går vi tillbaka till studion, då bryter vi bara.
Fråga dem då. De är med oss nu.
Klart.
Martin von Knorring och Olof Lund på plats i Oslo. Jag har väl någon elva eller?
Elvan.
i två minuter velat komma in. Vad fan är det som händer? Ja,
han svär, det är ju hemskt. Men det blev 5-3-2.
Ja, nej, men Jakob Widell Zetterström i kassen. Herman Johansson och Daniel Svensson ytterbackar. Erik Smith, Lagerbjälke, Isak Hien,
mittbackar. Och sen så är det då de tre mittfältarna. Det blir Jari Karlsson och Bergvall. Också Gustav Nilsson och Elanga på topp.
Jag ber om ursäkt för min svordom, men lite måste ni vara på tå.
Ja, det ska gå om mig.
Det ser inte bra ut när någon från kyrkan går ut och svär sådär. Faktiskt. Det tycker jag inte är bra.
Vad tror ni det betyder?
Nej, det är mycket illa.
Vad tror ni att det betyder att han ställer Widell Zetterström i mål?
Ja, men jag tror, alltså, hinten han ändå gav igår, Graham Potter, han gav oss inte mycket, men någon hint han ändå gav oss, det var att han vet exakt vad han har, Kristoffer Nordfeldt, rent fysiskt och vad han har visat i playoff-matcherna. Vilket jag tolkar det som att det finns ett större behov av att ge Widell Zetterström och Victor Johansson speltid i de här träningsmatcherna. Och det kommer inte påverka hur man ser på Nordfeldt in i VM. Så jag undrar om inte Widell Zetterström och Johansson står på huvudet och är helt otroligt bra, så tror jag nog kanske att Nordfeldt är steget före de andra.
Alltså, så kan det vara. Nu tycker jag att man får se matcherna, men jag håller ju med dig om tolkning att Nordfeldt är lite före, och det kunde man ju läsa in vad Linus Kandolin sa också. Jag tycker mer det är intressant att han testar 5-3-2 utifrån att det skulle kunna vara en tänkbar, liksom, att man skruvar på det oavsett om man skulle starta Isak Gyökeres eller hur man nu vill starta, men just att man ger kanske något lite annat, att man adderar en mittfältare till.
Ja, för då får man ju plats, om man vill spela med både Yassin Ayari och Lukas Bergvall, så får man ju plats med båda dem i en VM-premiär.
Ja, och man kan tänka sig mot Nederländerna kanske man hade velat spela med tre på mittfältet, och jag menar, i det här läget när man flyttar upp två wingbacks, så ja, men det är ju 3-5-2, kanske lite renare spelsätt på det sättet. Sen kanske det går ut över Benjamin Nygren att det är så fall han som tappar sin plats.
Vad är ni annars mest nyfikna på spelarmässigt i den här elvan?
Ja, men, ja, kanske inte i elva, men jag är ju intresserad av hur många minuter Alexander Isak får. Det känns ju som att rätt mycket kring hans premiärstatus hänger väl på hur många minuter kan han samla på sig mot Norge och mot Grekland på torsdag. Vi vet från Graham Potter att han kommer delta i någon form i den här matchen. Jag vet inte, vad ska vi tippa på? Har vi ens någon tippning kring hur många minuter han får?
Ja, 20-25 minuter skulle jag tro. Jag har mycket svårt att se. Sett till så söndersliten hans säsong har blivit, jag kan inte se honom som en tänkbar startman förrän om Sverige går lite längre in i VM, utan att för mig känns det mer som att han är någon slags supersub att ha och kasta på i det läget. Han har ju knappt spelat, liksom, jag menar, han fick en skada ganska direkt efter han fick starta en match i Liverpool, och sen har det ju varit väldigt lite speltid, så att det handlar väl mer om att få upp honom så att man kan använda honom en halvtimme eller något liknande.
Jag fastnar ju väldigt mycket för att han spelar Erik Smith. Vi vet ju att han har varit oturs. Han har fått lämna återbud många gånger, men vi har ju också hört alla att han imponerade på träningarna på förra samlingen. Skulle han kunna vara en potentiell spelare om han imponerar så mycket mot Norge att han skulle kunna gå rakt in i en riktig startelva, tror ni?
Alltså jag tror ju ändå att när Sverige kliver in i VM, eller så som tanken är just nu, så tror jag ju ändå att Hien, Lagerbjälke, Victor Nilsson, Lindelöf är den givna trean. Sen absolut, det kan väl hända saker om han gör en dundermatch både här och kanske mot Grekland också. Då kanske man blir sugen på att ta in honom.
Ja, jag tror lite som du, Andreas, att jag tror att han är, får ändå minnas att Hien spelar bara en halvtimme och sen kom Starfelt in och gjorde det bra. Men där tror jag att Erik Smith kanske är bollsäkrare i den rollen, den centrala mittbacksrollen. Så ja, för mig är han, jag tycker det är jävla intressant att han spelar. Nu verkar han spela mer till höger, men jag tycker det är väldigt intressant att han spelar. Nu ska det sägas att i den uppsändelse läckt ut så står ju han som höger wingback eller vänster wingback, och vi vet ju att han inte är wingback. Så att det kan, vi vet ju inte om det är omkastningar. För ja, det är ju där han har spelat. Det är mycket i St. Pauli när han inte varit på mittfält. Så han har ju varit den centrala mittbacken.
Men Isak Hien har ju varit kapten. Han är det idag. Han har varit det tidigare under Graham Potter. Tror du verkligen att Smith kan gå före Hien i VM?
Ja, alltså ja, om han gör det bra och sätter att Hien bara, även för att han har varit kapten, han spelade en halvtimme mot Ukraina. Men det är bara vad jag tror. Du tror något annat?
Ja, jag tror helt annat.
Bill
det är väldigt tydligt, Martin. Du kan inte, du håller inte igen ditt förakt mot mig när du nu...
Ja, det gör inte du i dina lägen heller. Olof ska ju in i TV2s matchsändning här snart.
Norska TV2 och jag och Northug ska in och jabba.
Slåss om hur Norge firade sin VM-plats. Jag backar ju i sig Olof i just den frågan. Det var ju patetiskt, men vi får väl se om han blir... Typ, ja, kan det bli fysiskt mellan dig och Northug?
Det kan man inte utesluta. Vi får se om han har med sig några av guldjackorna när Norge firade att de var ett av 48 länder som hade kvalat in. Att de tar på sig guldjackor då, det är ju skämskudde. Däremot, hockeyhjältarna idag som har blåst om 3 kronor, de backar jag. Där Stordalen skickade dit ett jet och hämtade dem i Zürich där de var strandade. Så de ska hyllas här. Och det är rätt, för de har ju en medalj med sig. De har ju inte herrarna i fotboll med sig.
Men man är ju lite orolig för de här hockeykrigarna, för att man såg ju bilder inifrån det här planet. Det var inte så att de höll igen med alkoholen. Vi får se vilken status de ens kommer hit i.
Senast jag såg en norsk hockeyspelare som firade på en fotbollsarena. Det slutade inte snyggt med en planstormning Frölunda Hockey. De lämnade över pokalen till mig, Jens Fjällström och Jonas Dahlqvist. Och sen bara rätt ut på plan. Ja, men han skulle ju ha vad heter det, besöksförbud eller vistelseförbud, tillträdesförbud, allt.
Mats Rosell Olsen, ja, Frölunda kille som sprang in på blåvitt match.
Ja, det roliga där, Olof. Olof, kommer ihåg det? Att...
Han ska hålla sig till brus.
Jörgen Lennartsson några dagar innan sa ju att han var den som man trodde skulle gå in i blåvitts lag. Lite är det väl Jörgens fel ändå.
Ja, det är det. Han triggade honom. Och så Lasse Kroner också. Han satt med där och hetsade. Det var någon sin Göteborgs sammanslutning där Frölunda hade tagit guld. Och de gick bananas. Så att, jag är också lite rädd för norska hockeyguttarna. Men 3 kronor, det är ju en skam. Nu jobbar inte vi med hockey, men det är en skam.
Inget svar på vad
det var. Klarin, inget svar.
Han tyckte det var bra.
Det är inte ofta han är mållös, men här blev han.
Med käppakrig, vad ska jag säga om käppakrig?
Klarin hade tippat Sverige som topp 8, så han var ganska nöjd ändå. Vad är 7 lag med här i år?
Ja, jag fick rätt.
Ja.
Hörrni, är det någon annans som har hockeyfeber i Norge, men är det något tryck inför den här matchen också? Det är mycket, mycket normen utanför. Det är bara en dryg timme kvar till match i sig.
Ja, men de ska ju dra imorgon landslaget, alltså norska landslaget, så att det här blir verkligen det sista som händer på norsk mark. Så det är ju en folkfest. Det har ju varit, vad jag förstår, slutsålt länge. Sen var det väl att de svenska supportrarna köpte väl inte upp alla sina tilldelade biljetter. Så jag tror att det har varit att man har kunnat få tag i biljetter sent in på, även som norrman. Men norrmännen kör och det är massa galna hattar och grejer.
Ja, och framförallt det är ett jädra tryck, alltså överallt när man är i affärer och liknande, bara deras motsvarighet till Pressbyrån står stora ställ med, ja, med sådana hattar med horn och grejer och ja, de går bananas, så att det är, Norge är riktigt på hugget. Och det var stort också när jag uppe i pressrummet så Egil Drill Olsen, min, ja, jag gillar hans fotboll, 3 passningar har vi inte gjort mål och lämnar vi över bollen. Det var tider det, 94-98, när Norge var i VM och var en kraft att räkna med.
Ja, det är Drillo. Drillo som för övrigt sågade också Zlatans mål mot England. För alla hyllar det som Nambi Saketa, ni vet. Drillo tyckte inte det var så imponerande. Att det inte var öppet mål. Underbart. Jaha, det, vi har pratat med ett avslöjande också på fotbollskanalen om i tränarfrågan här. Erik Horneland som har pratat om till både Hammarby och Malmö FF. Ni jobbar liksom allsvenska avslöjanden från Norge mitt i landslagsbevakningen också. Har ni något att säga om detta? Eller vad är ert intryck kring det här?
Ja, nej, men vad jag har hört så har ju han något hetare eller något, ja, ett hetare spår för honom. Sen har inte han skrivit på någonting, så att det kan väl svänga fort. Men vad jag förstår så prioriterar inte han Sverige just nu och kommer inte gå till varken Hammarby eller Malmö då, som har varit på honom. Så får vi se vad han landar in. Men det vi har fått till att säga är att Hammarby går hårt för Henry Hyström, och så får vi väl se om de lyckas övertyga honom då.
Ja, men Rydström, jag menar, han fick ju sparken av Columbus och fick ju ett bra avgångsvederlag. Han sitter inte i båten, det är ju mer press på Hammarby än vad det är på Henrik Rydström. Så vi får se om det löser sig. Men att Kalle Karlssons dagar räknade kan vi nog ta för givet.
Ja, härligt hörni. Kör hårt nu då, Olof, i TV2. Det kan bli kraftiga språkförbistningar. Nordtugs norska, vad är tröndemål? Det är grymt svårt att förstå. Och så är Olof skånska.
Är den risig?
Nej, den är svår att förstå.
Är den risig?
Alltså. Den är svår att förstå.
Åh, herregud.
Jag kan avslöja innan vi släpper. Jag kan avslöja att det blev väldigt stökiga scener innan när vi köpte lunch, jag och Olof. Då slutade det att han inte förstod kassörskan överhuvudtaget. Det visade sig att hon var svensk.
Ja, det var det jag tänkte säga.
Hon förstod inte Olofs skånska. Så det blev en jävla mishmash.
Ja, men det var ju hos henne. Det brast inte hos mig.
Ja, där måste du ta ansvar.
Vi har räddat dem där nere från Kung Christian. Många gånger vi från Mellansverige där. Så att, ja, vi får se hur det här går då.
Härligt. Tack så mycket, killa. Håll sams nu hela kvällen. Så hörs vi ikväll i fotbollskanalen On Tour.
Var en god massarinen, Knarring.
Mycket.
Tack.
Det insåg ni på svenska. Mm. Ja, fotbollskanalen, det kan vi passa på att göra reklam för. Fotbollskanalen On Tour också. Jag hoppar in i sommar istället för dig.
Kan ni två sitta bredvid varandra?
Eftersom jag ska åka på resan. Hur åker du med de där två i så lång tid? Jag förstår inte hur jag ska klara det här en månad tillsammans med dem.
Det är en otrolig energi de hade. Vad får man säga?
Jag är så jäkla taggad.
Och de är osams hela tiden. Det är också det. De är osams jämt också.
Det är sånt
hets hela tiden. De är med varandra jämt och osams jämt.
Men Olof är skicklig i podden där. Han vill ju gärna gå två mot en och två mot Knarring. Liksom, så att det går bra ändå.
Ja, jag har mig då och då till det. Jag ber om lite tips.
Men tyckte ni inte lite att han innan VM när truppen skulle tas ut, då vurmade han ju jättemycket för att Kulusevski skulle kunna vara med och vara inhoppare i det. Fast han har varit Olof.
Okay.
Men nu med Isak, jag är helt övertygad om att när premiären är då att han står på den där plan. Jag är 100% säker på det. Det är ju, hur långt är det till VM? En månad och...
Nej, det börjar nu efter när det premiär. Sverige spelar sin första den
14:e.
15:e.
Mm. Jag 14:e. Ja, precis. Ja, men han står ändå där.
Okay.
Mm. Alltså, där. För mig är det så här, när de säger att de ska ha 20-25 minuter, det skulle inte jag riskera. Utan det skulle hellre göra att han fick köra en hel första halvlek på torsdag istället. För att värma upp själv och hålla på och göra så klart för 20-25 minuter. Mm. Det finns ingen vinning i min värld. Mm,
visst.
Utan då hade jag istället spart och kört en hel halvlek i nästa. Mm.
Vi får se vad som sker. Spännande att följa kvällens match, alltså klockan 19:00. Vad var det nu?
Om VM. Jag är ju så dålig koll på det där. Okay. Så jag är allsvenska.
Ja, mer koll på hockey-VM.
Ja, faktiskt. Mm. Nej, då har jag.
Ja, vi ska snart få koll på Andreas Sundbergs nya bok som släpps den imorgon, va?
Den släpps imorgon.
Den släpps imorgon. Eller onsdag?
Imorgon.
Imorgon. Du borde veta eftersom du har skrivit den. Vi ska prata mer om den. Mycket intressant där och flera nyheter som har kommit ut idag också. Välkommen tillbaka till bollklubben. Sista 25 minuterna. Andreas Sundberg finns kvar. Inte bara koll på landslaget. Du har gjort annat den senaste tiden. Också imorgon så släpps nämligen den här boken. Fotbollsagenterna. Kidnappningen av en hel idrott. Som du har jobbat med ett tag nu. Sundberg. Först och främst, varför vill du skriva den här boken?
När man 2017 så var jag med och gjorde ett program på Kalla fakta som heter Fotbollssyndikatet, och bara ett halvtimmes program så får man inte plats med allt material man har. Så jag har haft mycket material som har legat kvar, plus att storyn har fortsatt och lever än idag liksom på något sätt. Så när ett bokförlag hörde av sig och undrade så tackar jag.
Kidnappningen av en hel idrott.
Mm.
Berätta om titeln, och är det så illa?
Ja, men det får man väl säga att det är i det här fallet. Jag följer ju en fotbollsagentur då, och det är en berättelse om hur det startade från Angered i Göteborg. Ett jätteframgångsrikt pojklag som vann Gothia Cup, och flera spelare kom vidare till Chelsea, och nej, men att då två fotbollstränare för det laget som sen sadlar om till agenter då, hur de bygger kontakter i Europa med storklubbar och stora agenter och så vidare. Sen så etablerar sig i Stockholm, kommer in i AIK och gör fina affärer med AIK. Men med det så det växer ett växande förtroende mellan de här då, till klubben, och de får mer och mer att säga till dem och ligger bakom. Liksom, har kan man säga då, akademitränare, folk i styrelse, folk runt om och kan vara med och påverka beslut och annat där.
Det är ju en snårig värld det här, och det är mycket som är höjt i dunkel, känns det som. Hur har liksom själva arbetet varit för dig och få rätt på allting?
Ja, det är ju ett pussel såklart. Men det är ju flera års arbete med det här på något sätt, där man har läst utredningar, domar och annat. Och sen så när man jobbar som fotbollsreporter så är man ju ute mycket på fältet och pratar med folk och får höra saker och annat. Så även, ja, det har varit ett arbete.
Vi har inte fått läsa boken än, ska vi vara tydliga med att säga. Den släpps under morgondagen, men vi har ju under dagen läst flera artiklar på Fotbollskanalen kring nyheter från den här boken som ju skakar om, får man verkligen säga. Det handlar bland annat då om AIK, tiden i AIK, våren 2023, när Andreas Brännström är tränare, och det råder liksom en intern konflikt mellan spelare och tränare, kan man säga, när det gäller man är kopplad till olika agenturer. Mm. Vill du berätta lite om det?
Ja, nej, men absolut. Andreas Brännström kom ju in där och blev tränare i AIK, och då pågick det i omklädningsrummet mellan spelarna då, som hade en annan agentur än jag skriver om då, fem spelare som är kopplade till den, fem andra som är kopplade till samma agentur då, Hassan Sättinkaja, som var med och tog in Andreas Brännström i AIK. Det går jättedåligt för AIK på våren. De vinner knappt en match, och den här då agenturen som jag skriver om, de vill att Andreas Brännström sparkas. Så då tre tongivande spelare i AIK planerar att Andreas Brännström får info från två spelare som är kopplade till samma agentur som sig själv, om att tre andra spelare till den andra agenturen planerar att lägga sig och i en match och vara otillgängliga i den andra, för att laget ska förlora och för att Brännström ska få sparken. När Brännström får den informationen från de här två spelarna, så går han med den till sportchef Thomas Berntsen, som är ny på jobbet han också. Och dessutom kallar han till ett möte på Karlberg dagen efter med hela spelartruppen och med ledarna då, som blir ganska hetsigt i mötet. Då är jag på plats och ska bevaka träningen och undrar så, vad är det som händer? Varför kommer de aldrig ut? De blir en timme försenad då, och då får jag veta sen då att det har varit ett möte om de här grejerna.
Ja, vad händer på det här mötet?
Nej, men det blir ju rätt hetsigt. Bland annat så har de fått höra då, Andreas Brännström och hans assisterande tränare Mesut Meral, att Jimmy Durma, som är med i truppen, han är inte en av de här tongivande spelarna som då planerar det här, som Brännström har fått höra. Men Jimmy Durma upplever dem som dryg och uppkäftig på det här mötet. Så Mesut Meral, assisterande tränare, vill gå ut och slåss med honom på parkeringen. Och spelare får lugna ner det här. Och så. Det är väldigt infekterat det här mötet, får man säga då.
Och Andreas Brännström får ju gå, vad är det, några veckor eller en månad efter det?
Nej, men de tar ju inte bort honom innan sommaruppehållet, utan första matchen efter sommaruppehållet, då vinner de mot Brommapojkarna, men ändå får han sparken direkt efter där då. Så det är rätt kort efter det här mötet ändå.
Men att det är tre spelare som alltså planerar och antingen var avstängda eller jag menar, förlora en match. Hur reagerar du på det?
Det är klart att det är någonting som jag aldrig har hört förut, och då har jag jobbat som fotbollsreporter i 15 år typ. Jag har varit hela mitt liv i fotbollen och spelat själv, inte på samma nivå som de här två har varit på, men jag har ändå varit i fotbollen hela tiden. Jag har aldrig hört talas om detta.
Vad tänker ni? Som Sundberg säger, ni har varit med länge i den här sporten. Hur reagerar du, Alec, på det här?
jag är inte dummare än att jag förstår när jag har varit tränare att en del inte gillar det, när de inte får spela och sådär. Sen är det ju då frågan om de kan få med sig laget, gruppen och säga att vi förlorar en match så kommer man få gå. För det beror också på hur man förlorar såklart. Får man storstryk så ligger man ju dåligt till som tränare, det vet man ju ändå. Och blir det då så här 6-0 förlust eller sådär, då är det ju oftast att det inte funkar i laget. Och det är klart att då blir man ju orolig som tränare, för då vet man att det är någonting som inte stämmer. Men jag har aldrig fått så här till mig att jag har märkt att några som vill göra så. Men jag är ju inte dum att jag fattar att det kan vara små marginaler ibland på att några tongivande säger att nej, vi skiter i den här nu. Vi måste förlora den här matchen så att han ryker. Det tror jag kan ha hänt alltså. Men jag har inte själv varit med om det.
Har du hört det här snacket i omklädningsrummet?
Nej, inte på det sättet att spelare har velat att tränaren ska gå har hänt. Att jag har velat att tränaren ska gå har hänt, men jag har aldrig varit med om att man har snackat om att man ska förlora matcher eller fejka skador för att inte vara med. Det har jag faktiskt aldrig hört talas om ens.
Det är otroligt deprimerande att ta del av, och dessutom som AIK-supporter så skulle man ju vara förbannad också såklart.
Ja, absolut. Det är väl ingenting som man vill ska hända i sin klubb. Och, nej men, en stund efter detta så går ju AIK ut med Fredrik Söderberg, då vd, går ut och säger att de bryter med den här agenturen Universal. Då, att det har blivit ohållbart och att AIK måste äga sina egna beslut och så vidare. Och det här är ju saker som har hänt på vägen. Vissa saker som har berättats om, alla har nog inte berättats om. Men det leder ju fram till att han går ut och gör så här då. Mm.
De här spelarna som du berättar om i boken, du har varit i kontakt med några av dem, vad säger de?
Förnekar att det ska ha hänt och att de aldrig tidigare har hört om det här. Så.
Det kommer ju även, vi har även läst text, du nämnde Thomas Berntsen här och AIKs samarbete med Universal, du var inne på det att de gick ut och sa att de bröt med Universal, men det visar sig då att man inte riktigt gjorde det.
Nej, det var ju spännande när Fredrik Söderberg gick ut och sa detta då, att de bryter här och nu. Skulle han stå för sina ord eller var det tomma ord? Och när man facit blev att det var tomma ord för att de fortsatte i det tysta göra samarbeten. Thomas Berntsen hade ett krav på sig att dra in minst 30 miljoner på sommarfönster som var där, och då vände han sig till, eller AIK vänder sig till Universal återigen trots att de har sagt att de har brutit. Och Thomas Berntsen åker ner till München, det är EM i Tyskland. Han går på en match, Serbien-Danmark tillsammans med de här agenturerna. Han går ut och äter middag med dem på kvällen. De planerar två försäljningar, en av Lamine Dabo och en av Rui Modesto som inte har någonting med den här agenturen egentligen att göra. Men de tar fram Udinese och vips så har Universal hjälpt AIK att dra in 90 mil ungefär.
Det finns ju även saker i den här boken som rör landslagsspelare.
Ja, det är ju aktuellt med VM här. Och nej men, det som har hänt i närtid då, som i avslutningen i boken är ju då att en ledande person från ett kriminellt nätverk i Göteborg påstår att han samarbetar och är en del av den här agenturen. Och att han och en i agenturen som heter Masiri Yadama, att de ska splitta på pengar för 9 svenska fotbollsspelare. Och att det rör sig, han skriver då sms som finns i boken här, och hur mycket det rör sig om och vilka spelare det är. Bland annat Alexander Isak och Yassir Najari som är med i det svenska landslaget. Som han anser att han har rätt till flera miljoner kronor för. Han får inte alla de pengarna. Och det som sker sen då är inom loppet av några månader att det är en skjutning och 3 sprängningar som är riktade då mot folk i den här agenturen.
Vad tänker ni när ni hör det här?
Ja du.
Att jag vill läsa boken.
Mm. Ja, att det är en film typ. Mm. Såklart att man vill läsa boken. Det är väl inget att säga om det. Det är ju en jäkla historia.
Agenternas roll i svensk fotboll, återigen, ni som har varit verksamma länge, vad tänker ni kring det? Och den rollen har vi pratat mycket nu om det har varit väldigt, nu på försäsongen har jag pratat mycket om transparensen, att flera årsmöten har röstat igenom att det ska bli mer transparent med agentarvoden och så vidare. Det är många som reagerar på agenter och deras beteende och hur de jobbar.
Jag är ju egentligen kanske helt fel snubbe att uttala mig om agents hur mycket involverade de är. Jag är den spelaren som sista 10 år av min karriär inte hade en agent. Jag hade en agent i början och när jag gjorde min flytt till IFK Göteborg. Och sen efter det så har jag kört själv.
Varför gjorde du så då?
Nej, bara för att jag kände att jag klarar själv förhandlingar och sådär, löser jag. Det är väl, jag har hela tiden tänkt, i alla fall under den perioden jag spelar, är jag behöver en agent när jag är dålig. När jag är bra så löser saker och ting sig. Men nu senaste, vad ska vi säga, 6-7 åren tillbaka så har ju fotbollen förändrats. Alltså framförallt i Sverige där många spelare får chansen utomlands att tjäna stora pengar. Då är det ju helt plötsligt beroende av agenter och deras kontakter och deras kunskap i de här grejerna. Liksom. Så när jag var som bäst när jag spelade, då var det ju väldigt svårt att komma utomlands överhuvudtaget. Så att, nu förstår jag på väldigt många att agenternas betydelse i fotbollen är ju jättestor idag. Det finns klubbar, spelare och agenter och alla de tre är någonstans i en bubbla i det.
Tänker du, Alex?
Att om man gillar en agent så hamnar man ofta så att man vill göra affärer med den, både liksom vad den har för spelare och allting och sånt där. Och det jag ville oftast när jag träffade, köpte en spelare, så att jag skulle kunna gå och äta middag med den agenten oavsett hur bra det varit för spelaren. Det var inte så att bara för att den kanske inte lyckades så betyder det inte att man ska kunna vara osams och sådana saker, utan att vi skulle kunna vara vänner ändå fast det blev fel den här gången och så går man vidare. Men för mig kändes det som att jag hade inte så mycket med just övergången att göra, utan jag var ju aldrig manager eller något sånt. Men däremot så vet jag att vi jobbade med vissa typer av agenter och då blev det den typen av spelare som man gjorde då. Så att jag har haft tur att träffa bara egentligen bra agenter, måste jag säga.
Vilken makt upplever du att de har, Andreas?
Ja, men ganska mycket makt får jag väl säga ändå. Spelare idag är rätt bråttom med att vilja ut utomlands, och det finns så mycket pengar att tjäna där och det är status att hamna i en bra klubb också utomlands och man snackar om det internt och så vidare. Så det är klart att de har en jättestor makt i att de kan locka med klubbar, de kan locka med pengar och annat, så de sitter ju på kortleken typ så.
Hur vanligt tror du att den där striden, om vi liksom går tillbaks till det vi pratade då med AIK 2023, Att man har olika representanter och att det påverkar på något sätt stämningen i omklädningsrummet?
Vad då, en gång till?
Nej, men alltså att man har olika, som du säger här, eller som skriver i boken om att Brännström hade en agentur och spelar en annan, och att det liksom skapar konflikter. Hur vanligt tror du att det är idag?
Jag tror att det är ändå rätt ganska vanligt med att det snackas runt i spelartrupper så här, vilka agenter man har, och att agenter själva säger till sina spelare att försöka övertala den här att komma över till oss och så där. Jag tror att det pågår ganska frekvent ändå i klubbar.
Det är ju en liten fara skulle jag säga som tränare, att jag har en agentur och så kommer jag ju naturligtvis få trycken att jag ska spela de spelarna som är från samma agentur. Det är ett litet problem kan jag tycka. Och återigen, på min tid, det är ju Hedenhös 17, det är länge sedan nu. Men då var det inte liksom att man hade någon, vad jag vet, att managers, tränare hade inte agenter på det sättet. Utan man hade sådana som ville hjälpa, rådgivare och sånt som ville hjälpa till. För att man sätter sig i en otroligt dålig sits såklart, att man tränar ett lag, någon är från en annan agentur, han är bättre, han vill jag spela, men agenturen säger spela Sundberg. Då blir det ju fel om man hamnar i det där läget. Och självklart naturligt att jag spelar Sundberg, för att de har hjälpt mig med pengar, de hjälper mig till nästa lag och sådana saker, vilket gör att det blir ett problem ju. Så att det där är ju jävla mörkt om man ska vara ärlig, alltså för hur man kan sätta sig som en tränare då, att det kan bli problem när jag inte får spela mitt bästa lag.
Men sen är ju den historien just där Andreas skriver om här är ju väldigt speciell. I en gruppdynamik, hur mycket en folk försöker säga, så är det ju grupperingar i alla lag. Ofta när man snackar om hur bra stämning det är i laget, ofta hur de här grupperna samarbetar och umgås
mellan, om man säger, den här bron emellan som finns. Och det är, jag har alltid varit med om att det är den gruppen, det är den, ibland beroende på ålder, ibland beroende på vart man är i en karriär, ibland beroende på vad man har för intressen. Men de här grupperingarna finns ju i alla omklädningsrum. Men jag har aldrig hört ens talas om att det är, om du har två olika agenter, att det är så pass att de inte pratar med den. Det har jag aldrig hört talas om.
Vad går det att göra åt det här? Det är svårt att säga kanske. Men...
Ja, det är en bra fråga. Ja, vad går det att göra åt det? Nej, men det är klart att klubbledare, sportchefer och så behöver ha örat mot dem. De behöver vara ute på träningarna. De behöver vara inne i omklädningsrummet. De behöver finnas på liksom, träningsanläggningen, prata med spelare, med agenter, så att de liksom är med på vad som händer hela tiden. Det tror jag är en bra första idé i alla fall.
Det här med transparensen då? Du ska kunna få se agentarvoden, hur mycket klubbarna lägger på agenter och så vidare. Vad tror ni om det? Är det någonting som kan göra det liksom tydligare, om vi säger så?
Ja, men vad förändrar det just sådana här problematik? Det tror jag inte hjälper någonting, utan det är ju mer i så fall att föreningen ägs ju i Sverige utav medlemmarna. Att medlemmarna får se hur mycket betalar vi till agenterna, hur mycket som försvinner från sin klubb eller vad man ska säga då. Samtidigt som den såklart hjälper ju kanske klubben att få in ännu mer pengar. Ju. Men att det är väl inget liksom konstigt om man skulle vilja se det. Men sen är ju klubbarna lite uppbyggda olika, med aktiebolag på några och något annat på den andra. Går det att snurra runt det där lite för att visa och sånt? Det är väldigt svårt att få att det ska få 100% tror jag i det. Men som medlem så skulle man ju säkert vilja, eller då vill man ju veta allt vad som händer med sin förening och sina pengar. Det är inget konstigt. Men frågan är om vi får se allt.
Nej, det blev ju, om jag inte minns rätt nu, det blev väl svenska folket, inklusive mig själv, fick upp ögonen för det där i form av Dennis Gylls övergång till Porto, när det bara smackades ut allt. Det här kostar spelaren, det här fick agenten, det här är procent vidareförsäljning, allting bara stod på en rad. Och rent utifrån, jag blev lite chockad när jag såg det, men samtidigt också så här glad. På något sätt att okej, de här är helt transparenta, de har ingenting att dölja, de visar det här agenten får, eller det är det här vidareförsäljningsprocent, eller det här vad spelaren kostar gentemot sina medlemmar i det här fallet. Så för mig hade det inte varit någon jättekonst, men att det ska förändra någonting med hur agenturer ser ut idag eller hur mekanismerna funkar inom det tror jag inte. För det är fortfarande så att agenten gör ett jobb. Och om klubben har en spelare som, eller om klubben vill ha en spelare som agenten har, han kommer fortfarande få betalt för det. Så gör han agenten ett bra jobb, det är klart han ska betalt. Så just i den frågan tycker jag det mer handlar om transparensen, hur mycket pengar som går ut från klubben är en sak. Men att det ska förändra marknaden på något sätt eller hur mekanismerna går, det ser inte jag.
Vad har reaktionerna varit, Andreas, på dag? Nu har inte boken släppts imorgon, men av det som har kommit ut här, hur har du upplevt reaktionerna från både supportrar och inblandade och klubbledare och allt möjligt?
Nej, men det är väl klart att den här Andreas Brännström-grejen som vi snackar om, att det ser jag på sociala medier och sådär, att det diskuteras bland klubbens supportrar. Ja, det är ganska nytt alltihop, så inte jättemycket reaktioner som jag själv har fått till mig. Så.
Är det någonting när du har arbetat med den här boken som har förvånat dig?
Nej, men det som har varit intressant för mig tycker jag att när jag gjorde Kalla fakta 2017 då, och skrev om första gången att det här att det fanns kriminella kopplingar till agenter och så där, jag tycker att det har varit spännande att göra hela berättelsen och börja med det var ju ett väldigt fint projekt det här i Angered, det här pojklaget som vann Gothia Cup och de här unga, gulliga, duktiga talangerna och fått följa dem och se hur det gått för dem. Och liksom, men hela berättelsen på något sätt och inte bara det mörka, svarta, det tycker jag har varit spännande.
Fotbollsagenterna alltså, kidnappningen av en hel idrott som ges ut imorgon. Det ska bli väldigt spännande läsning. Mm. En som på tal om liksom, ja, jag vet inte om den här kopplingen fortsätter, men agent och övergångar, om vi ska gå tillbaks lite och prata om fotbollsallsvenskan, så går vi ju mot ett sommarfönster där det kommer hända grejer. Vi pratar ju om med Erik Friberg om vad som sker i Häcken och så vidare. En av de stora diskussionerna och såklart frågorna inför sommaren är ju AIKs Sadok Johanna och hans flytt som vi räknar med ska bli verklighet. Vad tror ni? Vi har snackat om det tidigare också. Mm. Hur mycket kommer vi landa på?
Ja du, det återstår väl att se, men de buden de verkar ha fått in nu är ju fantastiska rent utifrån de siffrorna AIK redovisade på sin hemsida. De gick ut med en kommuniké där det var att de har fått in något jättebud. Hur mycket det budet är på exakt vet jag inte, men man kan ju förstå att utifrån när man värvar afrikanska spelare så kommer ju en del av den kakan mellan 25-30% försvinna av det första budet om man ser vad man får. Men nu var det ju nettopengar AIK pratade om, och för mig är det jätteimponerande att kunna få de pengarna. Och sen i det här fallet så har de fått in förmodligen ett flertalet bud i alla fall, kanske inte rent officiellt, men att de vet att de här finns och att klubbarna har börjat trissa lite priset mot varandra, och det är, vad ska jag säga, välkomnande pengar för AIK minst sagt, kan man säga.
Du har fått en fråga, Nordin. Mm. Får man titta, ni kan skicka in det på fotbollskanalens Instagram. Nordin måste förklara varför han trodde att Sadok endast skulle säljas för 80 miljoner. Det har du sagt vid något tidigare tillfälle.
Jag har sagt det i många tillfällen. Förklara, det var rent ut, jag gick bara rent utifrån att om du ska få bra betalt för en spelare, då måste du ha pengar i form av att kunna motstå höga bud. Där jag reserverade mig för det också. Den enda chansen för AIK att kunna få riktigt stora pengar är om det är flertalet ekonomiskt starka klubbar som är involverade. Och i det här fallet verkar det ju vara det. Jag tror inte, i form av att det rapporteras att det var Brighton, jag tror inte Brighton lägger 20 miljoner euro deras första bud om ingen annan är intresserad. Så det är väl det egentligen jag baserar på. Jag tänkte om det inte är jättemånga involverade, så att det är två klubbar, och kanske du landar på 8-9 miljoner euro. Det är väl där det brukar vara liksom. Den typen.
Jag tror att Nordin också tänker på att vi vet ju så väl i Sverige hur dålig ekonomi AIK har. Mm. Och ska jag köpa en skinnjacka på NK så får jag ta med en plånbok. Ska jag köpa på Galna Gunnar och ta en annan plånbok. Och jag tror att Nordin, jag vet, jag pratar ju över dig nu, men jag tänker att du tänker att varför ska de ge så mycket till ett lag som måste säga kanske ja till 80 miljoner? För det är där AIK är idag. Men nu har de ju då flytet att det är flera klubbar som ser potentialen i Johanna och att de vill köra på det och att det verkar liksom trissas upp så här, vilket gör att det naturligtvis blir bra för AIK. Problemet i allt det här också är ju att det finns en spelare också som kanske säger så här: jag vill inte gå till Brighton.
Han bestämmer allt i det här.
Ja, jag kan inte gå till Brighton för jag kommer inte få spela där. Däremot det här laget, och de kanske ger 15 miljoner euro eller pund då, beroende på. Då blir AIK ett jättejobbigt läge ju, när de kan få så här mycket av dem, men han vill inte gå dit utan han vill gå till det här. Vad händer då liksom? Det blir ett problem. Och sen samtidigt då, av det här nettot som alla pratar om vad de ska få in, då är man ju jättenyfiken igen på, blir det bara rakt ner i svarta hålet i AIK, eller betyder det att man tunnar ur det där svarta hålet, men man har också så att man kan förbättra truppen, för att nu förlänger man inte med Selina, som jag tycker har varit kanske AIKs bästa spelare så här långt, och så tappar man Johanna. Den truppen som är idag, som är nu, jag tror den får svårt att hänga kvar.
Det är så alltså?
Ja, det tror jag. För det är också en kraft i AIK, så att börjar det gå dåligt för dem, då blir det mycket tyngre än om det går dåligt för Halmstad, Örgryte, Kalmar, som förväntar sig att vara där nere. Så liksom, även om de skulle vara bättre på pappret än de här lagarna, och man slog Hammarby för någon vecka sedan och sådär, så är det ändå starten i juli när vi börjar igen. Blåvitt borta, Mjällby borta, Gais hemma, Häcken borta. Sen kommer ett dubbelmöte med Örgryte. Är det dåliga resultat på de där fyra, då vet ni också vad det kommer betyda de här matcherna mot Örgryte. Och pressen som är i AIK då är något helt annat. Och då är det inte så kul att vara ung och lovande i AIK, utan då är det tufft att vara ung och lovande i AIK. Så att det är mycket som måste hända där. Samtidigt kan man ju inte göra samma fel igen nu. Sälja och sen köpa massa dyra äldre för att man ska få panik och hänga kvar. För då är man ju snart tillbaka i samma rörelse igen som de har varit i flera år. För mig blir det konstigt att AIK har haft dålig ekonomi. Ja, men hur långt ska vi gå tillbaks? För det har ju låtit så, känns det, många, många år. Så liksom, när ska det vända?
Mika Takula, rekryteringschef, har att göra i sommar då, eller kommer han ta in någonting?
Nej, men såklart han gör. Om det kommer in den här typen av pengar, såklart att han kommer göra det. Många snackar oftast om hur mycket pengar har du i kassan. För mig handlar det om hela tiden ut med pengarna för att göra mer pengar. Rent av kassaflödet. Pengarna, den som kommer in ska ut hela tiden för att öka värdet i truppen och kunna få bättre ekonomi i det. Så att jag tror definitivt att att det kommer investeras pengar. Det tror jag.
Om vi breddar till Allsvenskan, Sundberg, vilken sportchef tror du har det jobbigast eller får jobba hårdast i varje fall den här sommaren?
Ja, men jag tror Malmös nya Filip Berglund kommer få en hel del att göra på sitt jobb. Jag räknar med att det kommer hända. Dels ska han ha in en ny tränare, dels så räknar jag med att det händer ganska mycket i spelartruppen också. Mm.
Vad tror ni? Eller vem tror ni? Är det Berglund eller finns det någon annan som kommer att tappa lira? Friberg verkar ju väldigt lugn, men alla är tappat några stycken i alla fall.
Jag tror ju, när vi pratar om Malmö, definitivt en av dem. Filip Berglund. Jag tror att Micke Enberg kommer att ha en hel del att göra med. Nu tror jag att Kalle Karlsson kommer att få sparken. Och det kommer komma in en ny tränare, men jag tror också att han kommer ha svårt att behålla vissa spelare. Marcus Karlsson ett exempel. Jag tror det är dags för Skoglund att ta nya kliv. Samma sak med Montande Majed. Och där räknar vi med att någonting ska ersättas också på den fronten. Sen vet vi, Paulus Abraham har pratat själv om att han känns att han är redo på väg att gå ut. Vi har Teke där kontraktet går ut efter i år. Där kanske antingen måste du förlänga eller kanske sälja där också. Så jag tror att Micke Enberg också kommer ha lite svettigt.
Inga matcher på en dryg månad, men det kommer hända uppenbarligen saker ändå i Allsvenskan. Hur ska du ändå fylla din tid nu, Alec, när det är ena fighten?
Det är frågan där. Kanske ska jag läsa en bok i sommar? Vad tror du, Sundberg?
Kör på.
Har du någon bra bok som jag ska köpa?
Men du, kan du läsa? Är du...
Ja, men vänta nu.
Den finns på ljud och
sådana. Ska man kasta bergskedjor i glashus? Ska en som inte har varit i skolan någonsin sitta och håna mig för någonting? Det här är ingen bilderbok, så att den är inte aktuell för dig. Så kan man säga.
Nej, det sjuka jag sa till Sundberg innan. Han bara, du ska läsa boken. Jag bara, jag kommer inte läsa en rad. Jag vill ha ljudbok. Så se till att få fram
den. Jag fick en utskällning här ute förut för att jag inte skickar ljudfilen till honom.
Men det kommer en ljudbok också. Det är glädjande för Nordin.
Det finns.
Och många andra.
Om jag skulle läsa tre sidor av det där, då skulle inte jag komma ihåg någonting. Jag är otrolig på. Jag måste bara ha lite dyslexi på något sätt.
Men då är det perfekt att komma en ljudbok också.
Mycket bra.
Hörrni, glad sommar.
Vi har ju sommar, men du ska ju ha på dig sombrero-hatten där och göra TikTok-video.
Ja, jag vill inte se att du tackar nej till sådana där roliga erbjudanden.
Nej, vad ska jag säga, Sundberg? Vad ska jag säga? Ja, vi hörs och ses helt enkelt.
Ja, jobba hårt där borta nu. Det är viktigt. Ja. Det är ett jävla jobb för fotbollsvärlden.
Ja, eller hur? Och lycka till med boken, Sundberg.
Tack, tack.
Tack alla ni som har tittat idag. Bollklubben är tillbaka snart igen. Och VM startar också den 11 juni. Klockan 19.30 tror jag sändningen börjar. Vi återkommer till det. Det är några dagar kvar. Ha det gott.
Tjena.